Varmt välkommen till Väsbypodden. En podd som riktar sig till näringslivet och du får lära känna personerna bakom företagen. Här får du ta del av deras resa både fram och motgång. Idag träffar vi Mats Eriksson som driver Sättra Gård och som också går under namnet Väsbys enda bonde. Och till ytan den största verksamheten i Upplands Väsby. Välkommen!
Tack så mycket! Tack.
Berätta Mats, stämmer det här? Är du Väsbys enda lantbrukare slash bonde?
Ja, absolut, det gör det. Vi är de som bedriver lantbruk liksom professionellt i Väsby. Sen finns det ju naturligtvis också andra lantbrukare, men inte kanske av den omfattningen.
Vad är din bakgrund?
Jag är född och uppvuxen i Upplands Väsby och hade egentligen ingen lantbruksanknytning överhuvudtaget. Utan min pappa bedrev en elfirma i Upplands Väsby, men mitt hjärta klappar mig för lantbruket, så att vi började uppe i Hedemora faktiskt hos min pappas goda vän som jag fick börja köra traktor när jag var, ja, man kanske ska inte säga det så här, men jag var knappt 10 år när jag körde traktor.
Vad var det som fick dig att bli det? Vad
var drivkraften? Ja, det var intresse för liksom för maskiner, för djur, för lantbruket överhuvudtaget. Jag kommer ihåg att jag stod och tittade på bonden på Vilunda Gärde i centrum ligger idag när de tröskade. Då stod och hängde på staketet från Väsbyskolan och tyckte att det var jävligt spännande. Mm. Så där vill jag också köra när vi står, tänkte jag.
Ja. I din verksamhet så jobbar ju ni genom säsonger. Skulle du kunna berätta kort om de säsongerna som ni går igenom?
Ja, men det är ju lite grann jordbruket och även då driftentreprenaden är ju också säsongsbetonad. Och det är ju då att, jag menar, vi börjar på våren, vårbruket. Och då är det ju jordbruk, det är vårkysslor, det är vårbruk och det är även då parallellt sandsopning då i kommunen. Mm. Sen kommer vi in då i sommaren och då blir det lite lugnare i jordbruket, det är lite växtskydd och det är lite underhåll. Och på driftentreprenaden har det växlat till grönyteskötsel. Och då är det gräsklippning och det är underhållssopning och lite fastighetsskötsel som vi rullar på med. Och sen kommer vi fram då till, som sagt, till hösten, och hösten då är det skörd. Då skördar vi spannmål, vi skördar oljeväxter, vi skördar ärtor och vi skördar även löv. För löven faller så småningom från träden och ska de också tas bort. Så det är liksom på något sätt paralleller. Och därefter då så, ja, förhoppningsvis blir det lite vinter, lite vitt på backen. Då är vi ju ganska lugnt i jordbruket, så då passar ju vinterväghållningen väldigt väl. Då, så att löper det på fram till våren igen och så kommer solen och så blir vi glada igen.
Och så snurrar det på.
Ja.
Men när vi pratar om entreprenad som du sa att ni har, vad gör ni då?
Alltså, vi har ju ett driftavtal med Väsby kommun där vi sköter om, eller hjälper till att sköta kommunens gator, vägar, grönytor, beskärning av träd. Vi har en del verksamhet åt vatten- och avloppsverket där vi kör drift och underhåll på vattenledningarna. Och det är någonting som har kommit genom åren i lantbruket, för lantbruket har ju varit då, lönsamheten i lantbruket har ju varit ansträngd många gånger, framförallt runt 90-talet. Då var det omställning 90, då skulle man ju inte ha något lantbruk i Sverige överhuvudtaget. Och det var väl egentligen min lycka att vi inte skulle ha lantbruk, för jag gick emot strömmen. Då alla ville lägga ner, då ville jag dra på. Mm. Men då plockade vi också in annan verksamhet i vårt företag som då gjorde att vi var livskraftiga. Och sen har vi vuxit genom åren från då starten på Sättra som var 40 hektar till idag över 1100 hektar. Vilket då gör oss som kanske den största företagaren till ytan i kommunen.
Mm, mm. Hur många är det som jobbar hos er?
Ja, idag sysselsätter vi 30 personer.
Ja.
Men 30 personer är ju ingenting som går åt i lantbruket, utan det är ju totalt då med vår driftentreprenad. Men det bra här, det är ju att vi finns en kombination eller en korrelation, en symbios mellan lantbruket och den här driften till kommunen. Och det är mycket samma maskiner, mycket samma tänkande. Vi är lokala, vi finns på plats. Alltså det är en bra kombo. Vi kan leva som företagare på lantbruket nära stan. Mm. Och vi levererar då liksom att säga andra tjänster på något sätt. Nästan ekosystemtjänster. Det vill säga att vi håller landskapet öppet, odlat runt stan. Och det är en utmaning att vara lantbrukare nära stan. Det är både fördelar och nackdelar.
Vad är fördelarna?
Fördelarna är ju att vi är ju nära marknaden, som vi kan få de här kombinationer. Liksom. Köra lantbruk, entreprenad. Jag menar, bor man långt ifrån stan, bor man 10 mil från stan, då finns inte de möjligheterna. Nackdelarna är ju att folk har svårt att skilja gräsmatta eller betefält. Mm. Det händer ju liksom att man hittar folk som kampar på åken. Ja, bor i tält på åken. Och det kan åka någon motorcykel. Och man promenerar och man rider på åken. Men det är liksom, det är inte så mycket att hålla på och tjafsa om det. Utan man får väl försöka informera och tala om att det där kanske inte var så lämpligt. Ja. Det är ingen jätteskada om en enskild människa var.
Hur länge har Sättra Gård funnits?
Ja, Sättra Gård har funnits i många år. Ja. Men Sättra Gård AB har funnits i 1992.
Ja.
Och dessförinnan så hade vi då startat. Och jag måste tillägga det att jag är inte ensam som har dragit här. Utan det var ju faktiskt Mia, min för detta fru, som har varit med också. Tyvärr gick hon ju bort här nu i början av sommaren. Men det är ju hennes pappa som hade det som arrende under kommunen. Så att hon har verkligen varit en med i uppbyggnaden av Sättra Gård. Men det har funnits sedan 1992, men startade vi 1989. Och dessförinnan så startade jag själv då som företagare mitt lantbruksföretag uppe i Hedemora faktiskt då, som 22-åring.
Så det här är ju en livsstil, kan man säga.
Det kan man säga, det är en livsstil. Ja. Och det jag har ju verkligen brunnit för genom åren och det har ju varit kul.
Du berättade att Mia har ju varit med sen begynnelsen såklart i er verksamhet, men som tragiskt lämnade oss här tidigare i år.
Ja, det var ju väldigt tragiskt att hon gick bort då i cancer efter en ganska lång kamp. Det var ju tog i 3 år från det hon fick beskedet till hon gick bort. Vi har ju odlat solrosor nu några år och då har vi funderat på vad vi ska göra de pengarna och vi har låtit dem gå till olika ändamål. Men i år, då årets solrosor var det naturligtvis cancerfonden kom ju naturligtvis in där i bilden. Och så vi skänkte pengarna dit i år och det är väl troligt att vi gör det även nästa år.
Vad fint! När vi pratar om din livsresa, är det någonting som du är extra stolt över?
Ja, alltså det, något som jag är stolt över på något sätt är att jag kom dit jag kom på något sätt. Jag hade liksom ett mål eller mål. Jag vill sällan ha riktiga mål, för den som har ett mål och kommer i mål är ju slut. Om man har gett allt. Så att jag tycker att man kan ha delmål, men jag hade ett mål att jag ska nå 1000 hektar. Hade jag tänkt. Och det var ju, det är väldigt stort. Alltså ett snittjordbruk i Sverige är väl på 50-60 hektar nu för tiden. Så att, vi hade ett mål 1000 hektar och det nådde vi för några år sedan. Det har ju varit i steg om några 100 hektar. Vi har ju liksom plockat på oss gård efter gård på något sätt. Och vi brukar ju idag Stora Väsby, vi har Torsåker, vi har Sättra förstås och Antuna. Sen har vi ju då utanför Väsby kommun har vi ett antal gårdar också.
Jag vet att ni har en spännande jordbrukshistoria. Vi pratade tidigare idag innan vi började spela in om regenerativt jordbruk och att du också är involverad i Axe Foundations satsningar och Torsåker, framtidens mat bland annat. Skulle du kunna kort berätta, vad är din roll där? Vad har du åstadkommit där?
Ja, skratta lite. Men det är ju sådär, det gäller ibland att vara på rätt plats vid rätt tillfälle. Torsåker, om man nu pratar framtidens mat, så, och Axe Foundation, det var ju en gård som gick i handen och den köptes så småningom av Antonia. Axelsson Jonsson och Göran Endefelt. Och då var jag på plats som arrendator där. Men då var jag i alla fall på plats där och på Torsåker så testade vi lite. Jag tycker det är kul, jag är lite nyfiken när jag driver mitt företagande och jag vågar testa och man måste testa liksom för att veta vilken väg man ska gå. Och då hittade jag och Mia när vi var i England en maskin, eller jag hittade den på en mässa.
Mm.
En svensk maskin som man lanserade i Europa, i England. Och då frågade jag, kan inte jag få prova den där hemma i Sverige? Jo visst, sa de. I samarbete då med SLU också, i Uppsala.
Och SLU, för de som inte vet vad det är?
Ja, Lantbruksuniversitetet.
Yes.
Ja. I alla fall så testade vi den på Torsåker. Då gjorde vi ett litet test med den här maskinen och sen tänkte jag att det där var ju spännande. Men vi kanske ska tänja på gränsen. Vi körde det på våren. Men hur som helst så var det ett nytt instrument som vi kunde använda som gjorde att det var väldigt rationellt. Och det var väldigt viktigt då när man hade väldigt ansträngd ekonomi. När vi pratar alltså 90 öre för spannmålen, idag får vi 3 kronor för samma volym. Det är samma vikt. Men vi testade det här och vi utvecklade ett system som så småningom har blivit kallat för Sättra-metoden. Och det var faktiskt Carl Kurman på Antuna som myntade ordet Sättra-metoden, för det var modernt på 90-talet, alla hade metoder.
Ja,
man skulle
göra
en egen metod.
Ja.
I alla fall så har vi kört igång. Och det där började, från början var det tanken liksom, var ju liksom driva rationellt företagande. Ha små maskiner som passar väl in i vinterväghållningen. Och vi har en skärgård på land. Vi har alltså inga stora fält som man har i Skåne eller i Uppsala slätten, utan det är ganska småbrutet. Det är på gränsen till Roslagen. Mycket sten. Så vi körde igång det här och det har liksom rullat på, och då börjar man förstå att ekonomi och ekologi kan gå hand i hand. För att det här har nu liksom, nu pratar ni om, vi pratar här om regenerativt jordbruk, men från början handlar det här mycket också om att minska växtnäringsläckage. Vi ökar antalet maskar i jorden, vi får en bättre kvävemineralisering. Så idag faktiskt SLU, och vi har gjort en studie på det här under ett par års tid nu, som kommer att offentliggöras här i början av året, och då tillsammans med Axe Foundation också.
Axe Foundation och Torsåker är ju också kända för baljfärs, ett alternativ istället för köttfärs, för att tänka hållbart och långsiktigt. Där har du också haft en roll, har jag förstått. Kan du berätta mer om den?
Jo, man ska väl kanske inte överdriva min roll där, men det vill de gärna göra från Axe Foundation.
Ja.
Men jag var delaktig där i när vi tog fram en baljväxtfärs, och det är ju ett alternativ till köttfärs, och det består av gråärt, åkerböna och lupin. Och sen blandar man upp det lite grann med lite rapsolja, eller resten från rapsoljetillverkningen. Och det, så att lupinen odlade vi några år på Torsåker för liksom att testa om det går att odla överhuvudtaget vettigt hos oss. Vilket egentligen inte gör, vi är lite för långt norrut för att det ska mogna. Men vi har ändå varit med liksom i processen, vi har testat system. Och sen på Torsåker idag så har man ju även, odlar man även perenna grödor, det vill säga ett spannmål som man inte behöver så om varje år. Väldigt låg skörd, så det blir liksom, det är långt, långt fram innan det blir kommersiell. Men vi är ändå med liksom och testar de här grejerna, vilket är jäkligt roligt. Och finnas i Upplands Väsby, en av Sveriges minsta kommuner, men som gör ganska betydande avtryck vad det gäller svensk lantbruk. Det är faktiskt jättekul.
Sättermetoden, Mats, har vi berört lite. Kan du kort berätta vad innebär det? Vad är det för något?
Sättermetoden är egentligen ett sätt att bearbeta marken mycket mindre. Vi kör alltså jättemycket mindre gånger på åkern. Vi gör med mycket mindre bränsle. Vi gör ungefär med 30 liter dieselolja från sådd till skörd. Och en konventionell lantbrukare som odlar på ett vanligt sätt med plog och harv och så vidare gör av ungefär 100 liter. Och det här är ju, vi har samma skörd men vi har betydligt lägre insatser. Och så pratar vi lite grann också om det här med maskar. Vi har pratat om minskad växtnäringsläckage. Och vi brukar jämföra lite grann med läkare och läkarvetenskapen. Det är kanske att ta i, men när titthålskirurgin kom, då slutade man ta fram kniven. När det här redskapet då, som jag hittade i England på en mässa som tillverkas i Sverige, när det kom på marknaden, då kan man använda det istället för plogen. Så att vi har väl liksom valt den moderna tekniken, anpassat den och har då fått en jord i betydligt bättre hälsa än vad den är innan. Och det är lite grann också mitt ledord idag, att vi odlar jordhälsa. Det vill säga att jag har en ambition av att lämna över en bättre jord när jag slutar som lantbrukare än vad jag tog emot. Det är mitt motto på något sätt.
Hur ser framtiden ut? Hur tänker du där om du tänker 5 år framåt till exempel?
Alltså framtiden på något sätt är ju ganska ljus egentligen. Även om det är väldigt mörkt i globalt eller makromörkt, så är ju för oss ganska ljus, tycker jag ändå. Vi har hyggligt bra med jobb, och lantbruk har ju blivit nu egentligen ända sedan pandemin har ju blivit man tänker liksom på egen inhemsk produktion, sårbarhet och annat, och att man ska värna lantbruksmarken och så vidare. Så att det finns ju nog en framtid i det.
Vad ser du som en utmaning då? Utifrån, det ser ljus ut nu, men för att kunna växa och ta de här marknadsandelarna och tillföra det här värdet, så krävs det personal och sådana delar.
Det är klart att vi brottas ju alla med de personalfrågorna på något sätt, att hitta kompetent personal, behålla personal. Nu jobbar vi väldigt mycket. Vi försöker liksom att anställa året runt. Vi vill inte ha säsongsanställda. Därför jag vill bygga ett team. Jag vill bygga ett lag där man trivs ihop. Där man blir liksom vänner på arbetsplatsen. Det ska vara någonting mer än bara ett jobb.
Vad fint. Jag tänker så här, idag har vi pratat om dig, din bakgrund. Din resa från Väsby, Hedemora tillbaka till Väsby. Vi har också gått igenom utan spaning, ingen aning, sa det här tidigare. Det gäller att vara nyfiken på livet.
Ja, på något sätt.
Och våga testa.
Ja, man måste våga testa. För man måste prova för att veta.
Mm. Du sa också tidigare att ekonomi och ekologi går hand i hand. Och det har väl din berättelse idag om något vittnat om. Med dessa ord så tackar vi för ett jättefint samtal.
Tack, tack.
Tack. Den här podden står Väsby Promotion bakom. Har du frågor eller tips på personer du tycker vi ska intervjua? Skicka oss ett mejl på info@vasbypromotion.se. Tack för att du har lyssnat. Väsby Promotion.